Du lyssnar på Dödens kärn av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris.
1. Vid Djupedals kärn, kvällen den 8 november 1871. För ett ögonblick slutade Ylva andas, men sen drog hon flera korta andetag. Blicken var som fastlåst vid skallen hon höll i händerna. Hon ville lägga den ifrån sig, men kunde inte få fingrarna att lyda. De var som fastfrusna runt det makabra fyndet. Hon började darra i hela kroppen. Armarna skakade och plötsligt vaknade hon till liv. Förskräckt, men med tillkämpat lugn, lyckades hon försiktigt lägga ner skallen i snön och resa sig upp. Hon hade fortfarande svårt att släppa den med blicken. Men så vände hon ryggen till och jämrade sig. Hjärtat dunkade så hårt att det värkte i bröstet. Pulsen dånade i öronen och Ylva kände sig illamående och yr. Ostadigt snubblade hon bort till närmaste träd, lutade sig mot stammen och böjde sig fram. Det kändes först som om hon skulle kräkas, men istället flämtade hon bara efter luft. Lungorna fylldes av kall vinterluft. Kylan rev i näsan och ner i halsen. Hon svalde och blundade. Det var resterna efter en människa hon hade hittat i kärnan. Om det hade varit ett avlångt kranium kunde hon ha trott att det tillhörde ett djur. Men det kunde bara vara en människoskalle som såg så speciell ut. Resten av den döda människan låg förmodligen i vattnet. Ett söndervittrat skelett. Men hon skulle aldrig klara av att samla ihop det. Det var något för länsmannen. Vem var hon hade hittat? Kunde det vara den unga flickan från Björke? Hon som man sa hade kastats i kärnan av sina egna bröder. Händelsen hade berättats som en skröna och då var det inte mycket att lita på. Visserligen kunde man tycka att den var trovärdig eftersom både plats och personer omtalades med namn. Men det var en gammal historia som hade berättats i generationer. Hur stor var sannolikheten att flickan hittades så många år senare? Den var ganska liten, men den olyckliga historien var kanske inte påhittad ändå. Det måste väl finnas lite sanning i den. Ylva vände sig motvilligt om. Det var inte upp till henne att spekulera. Nu var det hennes ansvar att se till att kraniet kom till Brandsäter, men hur? Hon fylldes av djupt vemod när hon tänkte på den okändes öde. Men ändå orkar hon inte med tanken på att hålla kraniet i händerna hela vägen hem. Månen hade stigit högre upp på himlen. En gyllene ring omgav den. Landskapet badade i en djupblå färg och snön låg som ett mjukt orört täcke. Hon funderade medan hon tittade på skallen. Hur skulle hon få den med sig? Sölfax stod som en mörk siluett borta vid granarna, men han hade bara sadel och träns. Om hon bara hade haft sadelväskorna, då hade hon sluppit hålla kraniet i händerna. Hon tog beslutsamt av sig sjalen. Hon kunde lägga kraniet i den och komma på ett sätt att knyta fast den vid sadeln så att hon slapp känna vikten av den eller råka röra vid den. Ylvas hjärta bankade hårdare när hon närmade sig kraniet. Med tillkämpat lugn sjönk hon ner på knä bredvid den. Även om åsynen var förskräcklig och frånstötande fick hon inte glömma att det en gång varit en människa. Hur han eller hon hade dött här var en gåta. En gåta som hon med länsmannens hjälp skulle försöka lösa. Med en rysning la hon sjalen över den runda gråaktiga skallen. Något sa henne att den inte hade tillhört ett barn. Den var för stor. Och tänderna, speciellt i överkäken, var permanenta. Så vitt hon kunde se fanns det inga mjölktänder kvar. Ylva reste sig och gick bort till Sölfax. Skallen vägde inte mycket, men kändes ändå tung i knytet. Hon märkte inte kylan förrän hon stannade vid hästen. Hon frös. Fingrarna var som istappar och hon kämpade för att knyta fast byltet ordentligt vid sadeln. Till slut gick det och hon såg noga till att skallen inte skulle ramla ut. Därefter satt hon upp och manade på Sölfax. Två. Äntligen, där låg Brandsäter.